klick säger din telefon eller maskin och det betyder att ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd Politiken kör igång. I studion sitter politiska journalisterna Sofia Kajander, Freddy Wahlström. Jag heter Joakim Runt, jag är programledare. Trevligt att du lyssnar. Favoritmarkera och tryck på alarmklockan för notiser. Klockan är 13:30 fredag eftermiddag. När vi spelar in det här avsnittet och det vi ska göra är att titta lite på veckans politiska händelser. Ska vi börja med en personlig politisk händelse i det att Svenska Folkpartiets Eva B.O.D. meddelar att hon tänker inte ställa upp en gång till i riksdagsvalet.
Mm. Vilken chock.
Ja, vad är det? Är det sen 1991 med lite avbrott emellanåt.
Mm. När du säger chock, är du ironisk då, Sofia?
No, jag tycker att det har lite varit såna vibbar i luften att vi kanske har tänkt att hon inte fortsätter. Mm. Hon har suttit väldigt länge och hon har varit ganska fed up på det här regeringssamarbetet. Och det, man har ju sett också till exempel i Samlingspartiet att de här liberalaste rösterna har lite börjat fejda ut. Alltså Sara-Sofia Sirén hoppar ju också bort från den där riksdagspolitiken. Och nu ser vi samma sak i SFP. Så det är på något sätt lite symboliskt tycker jag. Att liksom den här mest liberala och som har varit mest kritisk till det här regeringssamarbetet nu väljer att inte fortsätta. Jag kan ju inte säga varför hon slutar. Men att det ser ändå, eller liksom det är på något sätt symboliskt. Mm.
Fast nu måste hon ju fortsätta ända fram till valet
med den här regeringen. Men på det sättet, ur politiken.
Och då missar hon chansen att sitta i en riksdagsgrupp i ett parti som möjligen då sitter i en blåröd regering. Så. Mm. Men det där, som du säger, säkert hade vibbarna varit sådana att hon började sluta. Och det personliga är ju politiskt här, för att det här innebär ju ett jätteavbräck, tillbakagång för SFP inom Helsingfors.
Mm, vad hon haft för röst? Detta,
och, vänta, 5195 hade hon i förra riksdagsvalet.
Ja. Med knapp marginal framför Markus Rantala.
Mm, så fick 4880. Och det är ett långt hopp till nästa som är Silja Borgasdotter Sandelin, så fick du se 473 röster. Mm. Men samtidigt så hade ju Eva Biodes det här liksom det att hon ställer upp i valet och att Markus Rantala sen har varit den här tävlingsguldpanen, så att det skapar en sån här spännande tävlingssituation där man kan tänka sig att många av också Rantalas väljare har tänkt att de väljer kanske någon då, kanske de inte har velat eller de har velat stödja någon annan än Eva B.O.D. och då liksom rösta på honom, så att hon har liksom kanske skapa fler röster än vad hon själv får.
Rantala profilerar sig liksom högerut och B.O.D. då vänsterut.
Till den del Rantala nu profilerar sig. Ja, någon slags businesskandidat kanske närmast.
Men alltså, han fick bara 300 röster färre än B.O.D. i senaste riksdagsval. Betyder det att Markus Rantala kan nu för en inte gång ställa upp i ett riksdagsval och nappa de här rösterna som blir över från Eva B.O.D. och få ihop det samma som man fick senast och komma in i riksdagen på fjärde försök eller något sånt?
Men nu är det väl hans chans nu, om han ställer upp, det vet vi ju inte.
Mm. Nej, just det, han har just varit just ambiguös i det här.
Han sa åt Hufvudstadsbladet för 3 år sedan när efter då riksdagsvalet och han inte kom in, så sa han att nu är det säkert bra att låta nya förmågor inom SFP i Helsingfors komma fram.
Mm. Så om det stämmer, så då är det ju...
Om det stämmer, men det ser ju inte ut, så det har väl inte gått så jättebra hittills.
Nej, okej.
Ja. Men jag är kanske lite mer pessimistisk för om man då ska tänka på Markus Rantalas chanser. För att jag tror kanske att det där, en del av de röster som han fick 4880 är sådana som just har röstat då, så att säga, i någon citationstecken emot Eva B.O.D. och bara tänkt att vi tar väl den kandidaten som har bäst chans att utmana.
Bara jag inte rösta på B.O.D.
Just det, okay. Så det kan hända att de väljarna faller bort till och med, att det just har varit en B.O.D.-effekt där.
Mm. Men finns det någon där namn i Rantala? Alltså,
och det är det som är lite chirp här.
Björn Månsson.
Vi fick här, vi fick höra av Helsingforsredaktionen här som just nu håller på att utreda de här liksom, framtida kandidaterna, att Björn Månsson ställer alltså inte upp. Och Nora Grotenfeldt, som ju är invald till exempel i stadsfullmäktige, ställer inte upp.
Hon ställer inte upp?
Nej. Silja Borgasdotter Sandelin skulle väl meddela inom en kort framtid.
Det vill säga hon ställer upp.
Exakt. Så där har vi då en kvinna som kan efterträda Eva, vilket hon ju också ville. Eva Björde ville att det ska komma en kvinnlig efterträdare. Och det är ju lite tunnsått nu här med liksom någon efterföljare.
Det var ju intressant att Eva skrev i vad heter det, sitt, ska vi säga, avskedsmeddelande att hon så att säga, hon lite testamenterar sina röster till en kvinna.
Ja.
Sen var det ju lite oklart att är det vad som helst för kvinna, vem som helst, bara det är en kvinna. Men hon talar om det här könssammansättningen i riksdagsgruppen, att det skulle vara viktigt. Och att säga det så där tydligt, så då vad heter det? Är det vanligt att man säger så här när man slutar i riksdagen?
Du har följt politik längre än mig.
Du menar att man säger tydligt så här, det ska vara det här könet sen.
Ja. Ja. Men där, när man tittar på de kvinnor då som fick flest röster efter Eva Björde och Markus Rantala, så har vi då Silja Borgasdotter Sandelin, Åna Hagman som är en, hon är, jag känner inte henne så bra, hon är företagare, inte en inom SFP-kretsar känd, Erika Frank kommer sen och Emma Ringbom efter det. Det här är den ordningen av då, kvinnor, om vi tänker oss att det ska komma en kvinna.
Och har du röstmängden, vad de fick? Har
Eva
du
Ringbom fick 719 röster.
Okej, så det är ett visst hopp där.
Frank fick 780, ja. Och Åna Hagman fick faktiskt 1399. Och man kan tänka sig att hon kanske då samlar lite finska röster. Men när man ser på Eva Björdes väljare, till exempel Björn Månsson som vi nämnt här. Björn Månsson är hemskt orolig nu att det blir en högersväng. Om vi kombinerar det här då, att det borde då vara en kvinna som står till vänster, så finns det egentligen inte någon, för alla de här namnen som jag räknar upp, de här kvinnorna, de står till höger om mitt streck.
Också Silja.
Ekonomiskt sett till höger, just det. Så att då är alternativet, ska du ha en kvinna, så då är det en höger kvinna av dem som då har ställt upp i förra riksdagsvalet och fått flest röster. Hur mycket, du kan inte få båda saker samtidigt.
Hur mycket tror ni SFP kommer att ligga på Eva Björde att sitta ännu en period?
Nu går det ju inte mer. Nu är ju, eller de har säkert gjort det redan, men att resultatet av processen är ändå den här att hon valde att inte ställa upp.
Man kan ändra sig.
Nej. Ja.
Men okej, så då har vi Björdes röster i luften. Vi har Anna-Maja Henrikssons röster i luften. Mikko Ollikainens röster i luften. Som vi var inne på senaste avsnittet.
Björdes röster, så det, där ju, det är ju en intressant sak också. Att många väljare nu i Helsingfors 2027 kommer för första gången i sitt liv kanske att liksom måste hitta en kandidat. För att Eva Björde har haft så många, vad heter det, hon har liksom haft så en så liksom
fanbas,
eller på det sättet att man går till val, och det är självklart att man röstar på BOD. Att det är inte någon fråga om saken. Men nu måste man börja liksom kolla genom val.
Det var någon som viftade just i rutan.
Markus Rantala har just skrivit ett textmeddelande till Svenska Yle och säger att han funderar på saken, inget slutligt beslut är taget, en valkampanj tar mycket energi och tid. Så det här är Markus Rantalas besked.
Så svarar en rejäl politiker.
Just det, och det betyder ju alltså då att han ställer upp, eller? Så han, brukar man inte svara så här när man ställer upp?
Eller kommer han att panta på den tid tills alla skriker efter att snälla Markus, kan du ställa upp igen ännu en gång? Kanske det, men ja, troligen.
Ja.
Trevligt nog, alltså riksdagsvalsdebatten är ju officiellt öppnad, fast det är ett år till riksdagsvalet.
Yes.
Och det är eftersom det hölls en debatt i Yles regi här i veckan som vi ska gå lite igenom nu. Skulle vi kunna börja i sig med den här partimätningen som Yle också presenterar denna vecka? Om vi kollar in den så ser vi att Socialdemokraterna leder fortsättningsvis, men de går neråt.
0,9%
Är det shocking news?
Nu har det ju fluktuerat mellan 24% och 25%, alltså jättehöga siffror en lång tid, så att inte kan man riktigt dra några större slutsatser kanske av det här. Men det är ju intressant att alltså, de tre största partierna tappar stöd här just nu. Det är ett år till val, SDP förlorar lite stöd, Samlingspartiet går ner för tredje månaden i rad faktiskt, och Sannfinländarna tappar nästan 1,5% enhet.
Varför gör de det? Det är ganska mycket, låter det som sådär. Är det något visst då som de kan spåra alltså, tillbaka till?
Jag, i samarbete med Talostutkimus forskningschef, har ju inte något belägg för varför exakt. Men de här går ju upp och ner från månad till månad. Det kan man säga om att alltså det är till exempel Centern som har gått om Sannfinländarna, som har gått upp ungefär precis lika mycket som Sannfinländarna har tappat. Så den där tredje platsen och fjärde platsen har ju rört på sig hela tiden, en lång tid.
Och nu är Centern trea.
Ja. Men Samlingspartiet har faktiskt nog en lite ny trend som går neråt. De är nu på 17,4, vilket är nog det, är det lägsta på många, alltså åtminstone 5 år. Så det lägsta de har haft under den här perioden. Nu ekonomin förstås är ju nog det stora. Vi har ingen tillväxt.
Och regeringsansvaret.
Ja.
Just det, och det ser ut att vara nog en sjunkande trend ända sen, vänta, nu sitter den här, vad heter det, bara den här kursorn på rätt ställe. Från juni 2025 hade det varit en trendmässig sjunkande nedgång för Samlingspartiet. Men är det inte lite självklart att statsministerpartiet i det här skedet nu?
Ja, och jag menar regeringens sammanlagda stöd är ju inte rekordlågt. Jag menar Sannfinländarna har ju varit nere i något 10% tidigare, så att det har varit liksom sammanlagt värre än vad det är nu. Att nu kan man tycka, jag menar, ett år till val, den här perioden har varit jättetung ekonomiskt, det är krig i världen. Det skulle kunna vara värre för den här regeringen nog. Inte det här något bottennapp. Mm. Men sen det intressanta är ju vem som går uppåt nu. Alltså gröna har ju haft det ganska kämpigt länge. De går uppåt nu andra månaden i rad, 8,7%. Och vänsterförbundet har ju faktiskt vind i seglen nu, alltså 11,3%. Och de har gått stadigt uppåt.
När har de haft ända så mycket senast?
EU-valet 2024 hade de 11,6%, så att lite mer, men det var den här Lee Anderson-effekten. Ja. Och liksom. Så att de är nog jättehögt, att de brukar ju röra sig kring 8-9%. Det här är liksom helt avvikande.
Och det är en stadig uppgång, alltså den har också skett, den har hållit på i ett år, har man börjat gå upp från då just det här mellan 8 och 9. Så nu har liksom
men nu varit särskilt alltså sen den här skuldbromsöverenskommelsen på hösten, då har man sett att det verkligen varje månad har gått lite upp. Så jag skulle nog kunna säga att där finns ett samband. Nu, ja.
Det vill säga skuldbromsen de inte gick med i. Exakt. Som enda parti. Men alltså, ska jag förstå det här när Centern och Sannfinländarna håller på att turas om och tredje fall, ska jag förstå det som så att de slåss om samma väljare och ibland är det lite mer i ena parti eller ibland
är det andra? Delvis. Alltså, nu är det ju alltså, landsbygdsväljare mycket som Sannfinländarna tidigare har tagit av Centern. Nu är det mycket det, men nu är det också lite olika. Alltså det är en intressant sak som kom fram där, var att det finns vissa, en sån här grupp äldre män, kanske sådär med, som jobbar inom industrin, arbetarbakgrund, som nu har börjat gå från Sannfinländarna till Vänsterförbundet. Mm. Vilket är en ganska, okay, man skulle kunna tycka att det ekonomiskt sett är ett ganska stort hopp, men att det är en intressant ny trend, lyfter de fram på Talostutkimus.
Alltså Vänsterförbundet, så tror jag, tycker jag också att det intressantaste nu om man ser liksom mer på den här makronivån. Äldre industri, men så vet vi också att Vänsterförbundet har liksom lyckats locka unga väljare. Ända sedan liksom flera år tillbaka så det där hade helt förnyat sin medlems.
Ja.
Och det tycker jag är lite intressant. Om man sätter ett internationellt perspektiv så ser vi att ungdomar till exempel Sverige och andra västeuropeiska länder nu för tiden ofta har liksom gått vänsterut. Så att de liksom, vänsterpartier och rödgröna liksom partier i Västeuropa har samlat mycket ungdomar. Mm. Inte i Finland. Här har vi haft en delning, tudelning mellan ungdomar, att det har varit de gröna, men speciellt Sannfinländarna som har samlat den största andelen ungdomar av sina väljare. Mm. Nu verkar det liksom Finland komma in i den där västeuropeiska liksom trenden att ungdomar väljer vänster.
Vi ligger ju längst österut, så den vågen når väl oss sist på det viset. Men det är intressant att Bergsråden i Finland liksom söker sig till Vänsterförbundet.
Fast nu var det väl arbetare?
Nej,
inte industrimän. Okay. Inte sådana industrimän.
Jag tänkte industrimagnaten.
Det var oklart. Det var, ja. Det som man kan säga, alltså, så det brukar ju vara så att ett år inför val, man kan inte ännu säga så hemskt mycket, alltså det att Socialdemokraterna har 24%, de kommer att gå ner. De kommer att börja sjunka och närma sig, det kommer bli mer en så här gröt av topppartier där.
Och varför ska de gå ner? Alla säger det där. De kommer
för
att gå ner.
De berättar mer och mer sen i något skede vad de har för politik och ekonomiska
och alternativ. Och de blir folk besvikna. Vad fan är det där ni står
för? Det här, allt, okay, de har bara kanaliserat ett missnöje just nu, men det är ingen som vet exakt vad Antti Lindtman skulle göra med inom ramen för skuldbromsen till exempel. Vi vet inte riktigt ännu.
Alltså den här debatten som Yle ordnades då, den hölls här i torsdags.
Vem tyckte ni att glänste där? Om vi börjar där liksom. Vilket parti var on fire? Det var ju partiordförande.
Partiordförande, ja.
Jallis Harkimo.
Okay, ja. Jag måste nästan också säga det. Åtminstone jämfört med hur han var i förra val. När var det vi hade val? 25-24. Då verkar han bli tröttare och tröttare.
Jag har haft varje år. Ja, flera val per nytt. År. Så det kanske, han har fått vila ut och det har varit så här paus. Och nu äntligen. Och han hade läst på. Han hade siffror på allting.
Exakt.
Han var jättepåläst och liksom skarp.
Vi skulle kunna ta exempel. Det var tal om samfundsskatten som alltså då regeringen norpar skär ner med, vad var det, 2%?
Ja.
2%
enheter. Det betyder 1 miljard i reda pengar. Jallis Harkimo tog fasta på det där då och konstaterade att det här är pengar som kommer att fara raka vägen till utlandet eftersom det går till stora företag som har utländska ägare.
Isot yritykset, 53% isoista yrityksistä omistaa ulkomaalaiset. Eli se siirtyy suoraan ulkomaille ja yksikään yritys ei investoi sen takia, että ne saa 2% alennusta yhteisöveroa.
Mistä tiedät?
No mä oon puhunut aika monen toimitusjohtajan kanssa. Otetaan esimerkiksi OP-ryhmä. Niillä on liikevoitto on 2600 miljoonaa. Ne saa nyt 43 miljoonaa lisää. Ei ne tarvitse sitä rahaa. Ei ne tule ikinä investoimaan sitä rahaa. Mä oon puhunut niiden kanssa.
Otetaan som exempel OP-gruppen som alltså har 2,6 miljarder i pengar som de rör sig med. Den här samfundsskatten ger dem 43 miljoner euro till och det är alltså kaffepengar för dem. Det spelar ingen roll för de här stora spelarna.
Och så plockar han poäng också med att när han slänger ut sig något, alla slänger ut sig något och så frågar vad heter programledaren Annika Damström att nå, hur vet du det där? Men då kan han svara att nå, jag har talat med VD:ar och han har ju massa kontakter.
Han är en tillväxtguru här nu som säger att ändå till Petter Orpo var han liksom hoppade på Orpo ganska mycket och sa att han vet nog bättre för att han har den där praktiska erfarenheten. Han har varit i näringslivet och i företagslivet. Jag tyckte att det var mycket sånt man sa.
Hur klarar sig Petter Orpo i denna första riksdagsvalsdebatt?
Han stipplade ett par gånger.
Ja.
Mm. Han stipplade bland annat när det handlar om den här skyddade beloppet som en arbetslös kan få tjäna. Alltså arbetslösa har tidigare fått tjäna upp till 300 euro i månaden utan att stödet sjunker. Regeringen tog bort det. Nu är det så att om man tjänar några pengar så sjunker stödet med en viss andel.
Tjänar du 1 euro och sjunker ditt stöd med 50 cent?
Ungefär så,
hälften
ja.
Det som du har tjänat in. Ja. Mm.
Ja, här var Orpo det där. Han jag tror att han tänkte rätt, men det kom nog ut helt fel. Han sa att visst kan en arbetslös ännu tjäna pengar liksom, om man vill, att det går riktigt bra.
Jobbar deltid, ja.
Och resten av partiledaren frågade, hur går det till om ni har tagit bort det här skyddade beloppet?
Snälla tolkare av det som Orpo sa menar att Orpo kanske tänkte som så att det finns andra länder där man förlorar ännu mera. Mm. Av stödet om man jobbar. Men att i Finland förlorar du inte lika mycket. Och det var kanske det han då hade... så här hade de tolkat Orpo. Det var kanske det han försökte säga. Att, nu kan du ju tjäna man kan, också men här i landet, men du blir ta med allting. Och så här. Men det var lite lapsus kanske.
Ja.
Men en annan sak som jag tänkte med Orpo, jag vet inte om du tycker samma sak, men han liksom på något sätt två olika etapper så tyckte jag han gav vapen till oppositionen. När han till exempel just talade om att återinföra skyddsbeloppet så sa han, nej det kan vi inte göra för det finns inte arbetsplatser. Alltså om man då har ett skyddsbelopp och får tjäna någonting så sa Orpo att det tjänar ingen nytta för det finns inte arbetsplatser men det finns en massa människor som vill jobba. No, men då säger han ju emot det som regeringen har gjort, alltså försökt skärpa i socialbidraget för att få människor ut och jobba. Men nu svarar han på det här skyddsbeloppet då att det finns inte arbetsplatser, bara en massa...
Ja, jag tyckte också att det rimmar ganska illa med tanke på att den här regeringen har lovat 100 000 jobb och ingenting har hänt och nu har vi massa arbetslöshet. Att det var lite slippery att liksom gå in i det där och säga att det behövs jobb.
För att inte tala om när han sa att det där, när det var tal om pensionerna då, att ska man skära ner i dem? Och det där, och det var debatt om det här och Orpo sa i ett tillfälle att vi måste komma ihåg, han vill ju alltså inte skära i pensionerna för
det vill väl ingen.
Ingen i regeringen vill göra det.
Han sa, 70% av de som röstar i det här landet är ju pensionärer. Så att...
no, men då sa Orpo så här, att vi måste komma ihåg att går vi och skär ner bland de fattiga pensionärerna så kan de inte konsumera lika mycket. De minskar konsumtionen. Mm. Varpå naturligtvis Vänsterförbundets Minja Koskela genast sa att no, men varför har ni skurit ner i socialstöden då?
Ja, det var mitt i allt synd om pensionärerna om man liksom... skulle liksom ta av dem som har lite pengar. Att det var lite selektivt eller genomskinligt.
Det är kanske lite slirad liksom, att han var inte riktigt... Nu ska vi komma ihåg att han har ju haft en personlig tragedi. Det kan ju spela in det att hans mamma gick bort här för några dagar sedan.
Ja, okej, just det. Det kan ju alltid påverka. En annan grej som... regeringen gick ju till val och gav ett löfte om att vi ska skapa jobb och vi ska spara. Vi ska spara 10 miljarder, om jag kommer ihåg det rätt. Nu så sa ur den debatten så fick man veta då alltså att i den här budgetrean som kommer om ett par veckor, det kommer inte att komma nya nedskärningar där nu. Och det betyder ju då alltså att regeringen inte skulle uppnå det här sparmålet som de hade då satt som ett mål. Men det här blir lite hängande i luften då tills Kristdemokraternas, det vill säga regeringsmedlemmen Sari Essayah, sa att visst är det här målet kvar. Och det där högg då oppositionens Antti Lindtman på. Vi kan lyssna först på hur det lät.
Tämä velkaantumisen taittuminen niin on kuitenkin tämän hallituksen niitä keskeisiä tavoitteita.
Onko se voimassa? Ja
on, kyllä me pyrimme siihen.
Eli on voimassa?
Kyllä.
Uutinen oli tässä se, että hallituksen tavoite vakauttaa velkasuhde vuonna 2027 on voimassa. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että hallitus on sitoutunut kehysriihessä tekemään yli 2 miljardin lisätoimia.
Okej, kan vi lite, alltså, här säger då Lindtman, aha, så regeringen som just har sagt att de kommer inte att göra nedkärningar i nya rian, de måste skära ner 2 miljarder om de ska uppfylla sitt löfte.
Ja, Lindtman blev ju glad för att han har ju hela tiden fått spaka för att han har manat på att snälla, kan ni, den här regeringen, göra den här 1,4 miljarders anpassningen som ännu behövs. Och då har han fått kritik, ja men att vill du att vi gör det så att du inte behöver göra det? Naja, men att han fick liksom en liten out här när de bekräftade att ja, de försöker fortfarande uppnå sitt mål.
Och nu har ju Lindtman en point här att om regeringens mål är att få skuldtagningstakten i skick, så då måste vi väl fortsätta göra de här åtgärderna och inte kasta upp händerna nu.
Men det är valår nu, så att nu är det inte så roligt mer att göra något. Men
alltså, och sen måste vi komma den här, som man säger på finska, den här kikkaileringen som regeringen hittar på, att det gäller bara skuldsättningen mellan, hur var det nu, mellan 2026 och 2027, och så sa man till att
se till att
anpassningarna gjordes.
Så de har det, regeringen har, de har så att säga fixat det här, så att de kommer att ha sina papper i skick.
Ja,
med olika.
No.
Så i skick man nu kan ha det.
Okay.
Men den som ju också lyste här, tycker jag, alltså när vi pratar om att Vänsterförbundet hela tiden har gått uppåt, så Minja Koskela var nog väldigt, man såg här att nu, hon har det väldigt bekvämt. Hon behöver bara liksom kritisera regeringen, att ta tillbaka det ni redan har gjort. Sluta liksom föra över pengar till företag och satsa istället på låginkomsttagare. Att eftersom hennes parti inte gick med i skuldbromsen, och utan egentligen officiellt bara förbinda sig till EUs regler, som ändå, det blir ett lindrigare mål. Så de har liksom, hon har lätt att komma med alternativ, för att hon har inte riktigt den här skuldbromssnaran kring nacken.
Men du kommer Purra också, sa ju det till och med, att enda som kan vara ärlig här är Vänsterförbundet.
Ja, Purra berömmer alltid. Hon berömde också Li Andersson då, för att det där att ni är åtminstone liksom ideologiskt ärliga och berättar. Men Koskela kom ju nu med nyhet egentligen, för hon band sig vid en siffra, nämligen 8 miljarder för att den här nya tankesmedjan för nytt ekonomiskt tänkande, vad man ska kalla den, så föreslog just på eftermiddagen innan den här debatten sa att man borde, de 8 miljarder borde höjas, alltså skatter borde höjas med 8 miljarder under nästa regeringsperiod. Och det här har ju varit en diskussion att hur mycket ska man höja skatter, hur mycket ska man nedskärningar.
Och man ska helt undvika nedskärningar, sa de också.
Just det. Och då sa ju Minja Koskela att hon tycker att det här är bra.
Jättebra.
Och nu har hon budit sig vid då att Koskela vill anpassa 8 miljarder.
Vilket är jättemycket. Jag menar, EUs siffror säger väl snarare 6 till 8 miljarder, något sånt här. Så det är liksom ganska överkanten av vad hon egentligen har gått med på hittills.
Men skuldbromsen var 8 till 11 miljarder.
Ja, det är mycket mer.
Så det är liksom lägsta.
Men den
trädde
i kraft först på 30-talet. Nu har vi liksom de här närmaste åren, nästa valperiod, har vi de här EU-reglerna som då, det är väl då oklart ännu vad den exakta.
Och förklara, alltså, på hösten ska man besluta om det blir 8 eller 11 miljarder skuldbroms.
Vi kommer att prata om det här många poddar.
Ja, och den träder i kraft alltså om 100 år, någon på 2030-talet. Alltså, så det kommer inte att spela någon roll till det här riksdagsvalet, eventuellt till nästa riksdagsval.
Det har ju varit tal om att det kommer att förbättra debatten. Debatten kommer att bli konkret nu när vi har skuldbromsen. Mm. Men vi kommer inte att få en konkret debatt.
Vi har en EU-skuldbroms som ändå... Just det, ja.
Ja. Nej, men det här var ju då prov på att hur ser de här valdebatterna ut nu när vi har den här skuldbromsen? Kommer det mer konkret?
Och det såg ut så förr.
Det såg också...
Eller tyckte ni att det var konkretare?
No, nu var det ju lite dystrare att man kunde nu inte riktigt gå lova några satsningar. Och nu hölls man ju. Jag menar det att ändå flera partier satt upp handen när det gäller att skulle ni spara i pensionerna till exempel? Mm. Alltså nu fick antal välfärdsområden var en sån konkret fråga, ja, som man kanske annars inte skulle ha som journalist tänkt att det går ens att ställa i en valpanel eftersom ingen vill svara. Att nu är det ju en stor skillnad. Att nu
så det har blivit liksom lite mer
konkret. Liksom, hela den här setupen är nu en helt annat. Att det handlar mer om att vem vågar spara mest. Och det är lite så där att man prövar sig fram försiktigt där på isen. Att liksom vem vågar skuffa framåt den där linjen. Att jag skulle nog kunna, ja, pensionerna, att det liksom går framåt helt. Jag tror att nu var man ganska försiktig förstås, och speciellt Antti Lindtman var ytterst försiktig med att säga något konkret, för att han vet att när han börjar komma med något konkret så började det stödet smälta. Och
fast han slängde
ju
fram, tyckte jag, första gången kanske någonsin, inte någonsin.
Men inte alltså, så hemskt mycket siffror.
Det kom åtminstone 3-4 konkreta faktiskt förslag, ja, som man sen då kan gå med. Ta,
men som inte mycket
de har för effekt.
Det var bara en liten del.
Ja, men det kommer ju att bli, när de här debatterna går framåt, så blir det mer och mer konkret att den här linjen går framåt.
Ska vi ta en kort effekt bara?
Till Lindtmans försvar kan jag säga att inte kom det någonting från regeringspartierna heller, och inte hade år på någonting att egentligen erbjuda i vad heter det, reda liksom pengar.
Han sa att löftenas tid är förbi.
Vi skulle kunna lyssna just på ett exempel på det du var inne på, det vill säga hur långt kan man pusha det, alltså det här att bara allt man ska köra ner, när man tidigare kanske helst har flirta istället med olika grupper. Det betalar om närvårdarna eller det här alltså, efter det här utspelet av, vad heter han, Mika Niemelä på finansministeriet, tjänstemannen som gick ut och sa att vi måste liksom köra ner jättemycket. Familjer ska ta hand om sina
barnen
äldre.
Barnen ska ta hand om föräldrarna.
Barnen ska ta hand om föräldrarna, och då blir det tal om närvårdarna.
Närstående vårdare,
så det heter ju. Och Orpo sa att det lossar inga pengar åt det hållet. Vi kan lyssna hur det lät.
Meidän täytyy arvostaa sitä työtä, mitä 500 000 omaishoitajaa tekee.
Pitääkö siitä naiset maksaa myös enemmän?
Nyt ei ole nyt lupaus, siis uusien lupausten aika, vaan nyt ensin arvostus sille
eli
työlle,
ei,
mitä nämä ihmiset tekee.
Ei löydy lisää rahaa omaishoitajille. Ja kyllä.
Att de ska leva på uppskattning, att det kommer inte att komma några pengar. Sådär. Och det är ju lite ny sån här.
Ja, det är också eller liksom programledaren och journalisternas roll nu. Att liksom faktiskt, alltså om man säger hej, vi uppskattar ert arbete, okej, men ska det komma pengar
just
till det?
Det?
Svar nej. Att varje gång en politiker nu under debatten säger vi vill satsa på det här eller det här, så måste man också ställa följdfrågan. Men sätter ni pengar på det? Och då måste ju nästan svaret vara nej, för att ingen får nu riktigt lova något. Stora nya satsningar.
Exakt, men det räcker inte med att säga att vi inte kan lova några stora nya satsningar, för att Petteri Orpos parti har varit liksom drivande i att man har slagit fast en summa, den här 8-11 miljarder som talar om, som man måste hitta på nya sparåtgärder. Så att Petteri Orpo borde komma, det räcker inte med att säga att vi kan inte lova något mer, utan han måste också säga så här mycket ska vi ta bort. Av folket. Mm.
Reagerar ni på det här, de gröna Sofia Virta som i årsskede sa så där om skatterna?
Ja.
Att högern, de är ju livrädda för skatter, medan vänstern tänker att allt löser sig med skatter, medan vi gröna.
Ja.
Så hon blev så där centerpartistisk. Alltså att hon placerar gröna tydligt som ett mittenalternativ.
Ja, att hon liksom avstånd från vänsterförbundet helt klart, ja, vilket ju har varit lite deras problem, att man har gått väldigt långt vänsterut också i den ekonomiska politiken.
Samtidigt som det har talats om att de också är höger.
Ja. Ja, det var ju Virtas uppdrag att liksom gå höger, ja, och jag tycker att hon nu faktiskt lyckades lite med det. Att
men nischa inte hon in sig mer i mitten där, nu tolkar jag det som.
Längre mot mitten, det är ju ändå, ja, en förändring, tycker jag.
Är det ett hot mot Kaikkonen?
Egentligen så, det som jag tyckte var mest framstående med, eller det som liksom lyste mest i Sofia Virtas, förutom det när hon i varje svar ska hon attackera regeringen på något sätt. Men hon var den som starkast gick in för att skära ner i pensionerna på ett sätt eller annat. Så på det sättet så liknar hon inte Kaikkonen.
Nej, för att det grönas potentiella väljare är ju belägna helt annanstans än Centerns stora, liksom, jag menar landsbygd mot stad.
Just det, och vi ska komma ihåg de stora motstridigheterna i den förra regeringen var ju just mellan Centern och de gröna när det ska förhandlas i Sanna Marins regering.
Men så det kan finnas ett öppet mittenfält i städerna alltså? För Centern är inte där då?
Och yngre, alltså det är ju det som den här pensionsgrejen, jag menar de som har som potentiellt röstar på gröna är ofta yngre. Att man har inte här att en jättestor procent av väljarna är pensionärer, vilket är orsaken till varför så många partier inte vågar säga att de skulle skära i pensionerna. Mm.
Och de gröna själv skulle ju vilja att vi här ser det som de, det vill säga att höger och vänster i det ekonomiska fältet, eller hur de nu menar, är förlegat. Vi ska inte mer tala mer om höger och vänster inom politiken. Mm.
Och sen en sak som den här statsvetaren Johanna Vuorelma också lyfte därefteråt var att hon tyckte att det var ett misstag av Virt att inte prata om till exempel klimatförändringen, klimatfrågor och så vidare, som ju är grönas liksom kärnfråga. Men där skulle jag håller inte med om det. Jag tror att det är ju en fråga som har drunknat väldigt mycket nu i det här liksom oroliga världsläge och ekonomin. Att jag tror att,
klimat är väl helt på sig.
Tyvärr, alltså, man kan ju tycka att det borde vara en större fråga, men jag tror att Virta har egentligen förstått också att det lönar inte sig att prata om de frågorna så hemskt mycket, profilera sig.
Vem tyckte ni var blekast i den här första partiordförande debatten inför riksdagsvalet nästa år?
Det är så negativt att tala om.
Men jag tycker nog att Anders Adlercreutz...
Vi kan omformulera oss. Vem har förbättringspotential?
Nej, men just det här blek tycker jag faktiskt passa in på Anders Adlercreutz, SFPs ordförande. Jag tyckte han var väldigt på något sätt opolitisk nästan och mer så teknisk och skulle alltid lyfta fram den här balansen med men det här är ett tekniskt svårt beslut, eller vet du, börja reda ut att liksom detaljerna kring de här frågorna istället för att på något sätt säga SFP tycker så här.
Jag eller svara på frågan.
Ja, det är nästan, och jag förstår det på ett sätt, för jag tänker att det att vad SFP tycker har varit så otroligt varierande här under den här regeringsperioden också, att man har lite måste äta upp sina liksom
Man verkar ju inte tycka någonting. Alltså,
då blir det kanske inte skenheligt om man säger så som vi alltid har tyckt, för det finns ingenting som man kan hänvisa till.
Det här är ju Adlercreutz första riksdagsdebatt som partiordförare. Jag håller med. Alltså. Det var ett svajigt intryck eftersom just han svarade inte på frågor. Han liksom började liksom bolla så här å ena sidan och andra sidan. Men samtidigt så har SFP börjat tycka en massa. De har kommit med de här utspelen. Mm. Som till exempel att det där SFP tycker att man borde återta beslutet att med det här skyddade beloppet för den arbetslösa som vi talade tidigare. Mm.
Att man får jobba lite.
Just det. Och då svarar Anders Adlercreutz och Otto Andersson alltid att det är bra att regeringspartier kommer ut med nya öppningar och nya utspel. Att vi behöver alla de här idéerna. Det är liksom...
Men alltså, nya utspel är att ta tillbaka att gamla
ta tillbaka det som man just har beslutat inom regeringen.
Ja.
Det kan man kanske tycka då ur SFPs synvinkel, men sett ur en regeringssynvinkel så det är inte bra att regeringspartier kommer med nya utspel. Speciellt när det handlar om att det där gå emot beslut
kanske
som man har kommit
överens. Kanske de börjar söka sig tillbaka mot mitten när det är valtider.
Vi ska ännu nämna finansminister Riikka Purra. Hur var hon i debatten förresten igår?
Jag tyckte hon var helt okej. Men alltså det som slog mig var att den profil hon har haft en lång tid är ju helt som klippt och skuren för den här typen av valdebatt där man inte får lova någonting. Alltså hon har ju övat på det här redan liksom tre år att vara den här finansministern som säger att nu är pengarna slut. Så att hon har liksom fått alla andra att komma till henne. Att så här ska man vara. Man får inte lova något guld och gröna skogar.
Mm. Om man vill veta mer om hennes liv och väsen så har det alltså kommit ut en bok i veckan om henne. Är det hon som har beställt en bok om sig själv eller är det andra som har...
Nej, hon har absolut inte beställt den här boken. Hon skulle helst vilja att den kommer ut alltså.
Okej, vad är det för bok? Riikka Purra, Finlands järnlady.
Finlands järnlady, just det. som Margaret Thatcher kallades, hon kallades för Britanniens järnväg. Det är en bok av två reportrar på Iltalehti, Lauri Nurmi kanske den som man känner mest till.
Så skrev boken om Marin också som det blev diskussion om.
Just det, och han skrev en bok om Halla-aho också, ja. Absolut. Där inte Halla-aho då heller. Och Marin var ju inte heller med på noterna. Men han skriver alltså böcker utgående från artiklar, intervjuer och sånt som han nu själv har snappat upp. Vare sig objektet medvetet eller inte medvetet om att han har bandat in och liksom publicerat.
Ja, var det inte någon tågresa här som nämndes? Då
en del av den här boken handlar just om en tågresa. Han har suttit och talat med Rikka Purra. Men jag nästan skulle kunna rekommendera den boken, för att till den andra delen som Onni Kari har skrivit mest så har en ganska bra analys på Purras ideologiska resa.
Vem är Onni Kari?
Onni Kari är en Iltalehden kotimaan toimittaja, står det här.
Okay, alltså, han är ganska
ny.
Ja,
en ung ny journalist där. Och det där också, så han liksom analyserar där Purras resa och också motstridigheter i hennes ideologi, vilka finns. Alltså, Purra är ju, det är ju invandringen som är liksom A och O i hennes politik, och allting liksom kretsar tillbaka till invandringen.
Hon börjar ju som politisk medhjälpare på något vis just åt Halla-aho, som styrde in på den här invandringen.
Hon börjar som politisk, vad heter det, politisk planerare, vad det nu kallas, ja, i Sannfinländska partiet. Hon plockades från den akademiska världen. Hon hade gjort liksom just hon hade gjort en avhandling om biståndspolitik och så här, och varför det inte fungerar.
Och före det så skrev hon ju också på skripta, eller vad
ja,
heter
exakt.
Den här
webbformet. Hennes gamla rasande rasistiska, får man nog säga, inlägg liksom, på nätet. De stöds och blöts också här. Men ja, vissa, vad heter det, alltså det är det här som genomsyrar då hennes politik. Men nu, som du sa, Sofia, hon var i alltså finansminister och blivit en liksom sorts Thatcher-typ. Men där, jag ska inte avslöja för mycket så i boken, vi kan inte prata om allt för länge. Men
nej, du måste avslöja, jag orkar inte läsa.
Var är hovmästaren?
Då tar hon med sig, det var hovmästaren. Det var hovmästaren Halla-aho. Hon tar med sig liksom från det här då, det att invandringspolitiken är början till allt det onda, till den här liksom thatcheristiska ekonomiska politiken. Det ibland clashar det. Som till exempel hennes syn på välfärdsstaten, eller som hon säger, välfärdssamhället. Som finansminister och ekonomisk högerkvinna säger hon att välfärdsstaten är någonting liksom som har svält över alla gränser. Det är en sån här blob som bara gulpar upp oss. Och liksom vi måste liksom, det onda, liksom den här välfärdsstaten. Men sen när det handlar om invandringspolitik, då kommer hon ihåg välfärdssamhället som det såg ut på 80-talet, då när vi inte hade så mycket invandrare. Och nu är en massinvandring ett hot mot vår kära välfärdsstat. Så här är liksom är välfärdsstaten alltid som satan och välfärdsstaten som himlen.
Men det är som vi har varit inne på, det är alltid de här två spåren med sannfinländarna. Alltså det är två verkligheter man driver. Och det är ganska fascinerande.
Och det är det som har varit, jag menar,
det till regeringen.
Det har ju länge varit lite så att vad är sannfinländarnas ekonomiska politik? Det har kanske varit lite den där det där vakuumet där. Att jag menar, det har varit invandringen som har varit frågan, men när ännu under Halla-aho tycker jag att det var inte så tydligt att vad är deras ekonomiska politik. Och där tycker jag att Purra har då gjort den här gärningen, att hon har på något sätt faktiskt konstruerat också en ekonomisk politik kring det här invandrarhatet egentligen.
Som har lett till att man har tappat nästan hälften av sina väljare i Gallup.
Donarväljare, ja.
Hur länge orkar Rikka Purra vara ordförande för Sannfinländarna?
Hon är en känslig människa, vilket är ju liksom svårt att föreställa sig när man ser henne i riksdagens debatter, men hon tar åt sig tydligen ganska mycket av det här. Vilket också är en paradox, för när man läser hennes liksom blogg, alltså inte blogginlägg, men till exempel de här inläggen på nätet och också lite retoriken, så låter det som en sablars arg människa som liksom som inte känner liksom hemskt mycket
empati
så här. Men det lär hon ska göra. Men får jag säga en sak bara för att det blir liksom bara å ena sidan. Det finns en annan point här också, det här när Purra sa för någon tid sedan att empati hör inte till politiken. Och då fick hon massvis kritik att det där, hur kan man säga så här? Att förstås måste man ju ha empati när man är politiker. Och det där, så tolkar man det som att Riikka Purra känner ingen empati för att hon säger så här. Men enligt den här boken så kan man lika bra tänka så att eftersom Purra är så känslomänniska så, och känner då empati om det du stämmer, ska man tänka att hon säger att man kan inte ha empati i politiken för att själv försöka liksom undertrycka sin egen
stora empati.
Empati, okay,
ja. Men alltså, hur länge orkar hon vara... hur länge orkar hon vara empatisk ordförande? För det har ju varit säkert ganska tufft jobb där med finansministeriet. Och...
Jag har följt med hennes jättefrustrerade inlägg på Instagram, ja, till exempel. Ja. Där hon visar sin pulsklocka som visar rött. Och det där jättemycket så här... Alltså att hennes följare också får ställa frågor om henne, inte om politik, men i alla fall om henne. Och så brukar det vara mycket om det här att hur hon orkar med sin hemska vardag där alla är så omöjliga på något sätt. Mm. Hon lagar sina smoothies och hon går ut med hunden och det är liksom hennes... Det är så här terapi nästan.
Har hon gett några fingervisningar där om hon tänker fortsätta? Eller hur länge hon tänker fortsätta?
Inte säga något tecken på att hon skulle stiga åt sidan. Absolut inte för något val, men jag har inte något desto mera inside info om den grejen.
Jag läste en analys som sa att de siktar på statsminister och blir statsminister 2031. Nu ska de gå i opposition i nästa val och bygga upp till att hon blir statsminister 2031. Ja. Vad tror vi om detta?
Det kan stämma. Och samtidigt så har Purra en helt ovanlig syn på liksom att sitta i opposition. Alltså de flesta partier tycker inte om att sitta i opposition, det är utgångspunkten.
Men SFP skriver böcker om det.
SFP skriver böcker.
Nej, de gör det en gång.
Och har terapi ändå 10 år efteråt. Men det där enligt Purra så det där, är det, kan det vara helt bra för Sandfjällen att sitta i opposition. För där kan man sitta sedan och vara, liksom, samla på sig missnöjesröster och liksom, riktigt liksom, och man kan få igenom sin politik också inom oppositionen, och där kanske finns en point för att det där, visst har ju politiken, både samlingspartiet och SDP har gått lite mer mot en invandrarkritisk syn, om vi ser till då bortse från arbetskraftsinvandringen, och det är då medan Sandfjällen har satt i opposition.
Sofia Kajander, Freddy Wallström, Jocke Runt tackar dig för att du lyssnar. Vill du höra av dig, politiken@yle.fi. Vi hörs igen nästa vecka.